Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så att det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt 67. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand.
Hej!
Max Wiman är som de flesta förmodligen känner till på plats för att följa MFF under träningslägret i Dubai. Vi kommer att återkomma till honom lite senare i programmet med en rapport därifrån. Vi kommer också att prata om startelvan eller den förmodade startelvan i fredagens match mot FC Köpenhamn. Vi har också geografistatistik som vi kommer att djupdyka ner i eftersom det har diskuterats en hel del på Twitter om den statistiken som vi har publicerat där.
Ja, det är ganska uppseendeväckande städer som sticker upp bland de här skånska orterna där vi normalt sett är starka.
Och vi kan säga för er som har då läst de här tweetsen med stort intresse så har det faktiskt hänt lite grann på geografifronten sen dess. Så
ja, att det här kan bli en följetong. Det
finns all anledning att hänga kvar ända till slutet av programmet. Men jag tänker att vi börjar i nyhetsändan av det hela. Och i detta fallet så är det ju snarare icke-nyheter det handlar om. Transferfönstret, det stora internationella transferfönstret är stängt. MFF blev inte av med några spelare. Däremot så är det ju så att Enoch Kofi Addo inte är med i Dubai. Han har stannat hemma för att rehabträna. Det tolkar ju många som att han är på väg bort. Och då är frågan vad din åsikt om detta är, Fredrik.
Ja, först så kändes det ju definitivt så. Men Per Herbertsson ska ju ha sagt att han är ju inte i speldugligt skick. Men samtidigt, Guillermo Molins var med på förra lägret och kunde ju inte spela. Så känslan är väl att de nästan har tagit avsked av varandra. Å andra sidan kunde han ju varit med där nere för jag hörde att Molde sålde en spelare till Midtjylland och de bor på samma hotell där nere i Dubai. Så han kanske kunde bli klar för någon klubb där nere.
Det talas ju väldigt mycket från lagledningen om vikten av teambuilding under de här vistelserna. Så att du sätter det hänseendet så är det ju faktiskt väldigt märkligt att han inte är med.
Ja, men precis. Han har ju varit ganska tydlig med att han vill bort, så det har väl lite med det att göra någonstans. Sen så ska han ju bli klar för en ny klubb också. Det finns ju några fönster som fortfarande är öppna då. Bland annat Israel som stänger natten mot torsdag. Alltså när vi spelar in det här natten efter vi spelar in det här. Så det kan ju mycket väl hända någonting om några timmar bara. Han har ju varit aktuell för Maccabi Haifa då. Och sen om jag betar av några rimliga fönster, vi kan ju stänga dörren till exempel Malaysia och sådana grejer, dit lär han att åka. Men vi har Polen den 8 februari, sen har vi Schweiz den 15 februari, och vad har vi med? Vi har Ryssland den 26 februari, även Kina den 26 februari, och sen 31 mars Norge som stänger samtidigt som Sverige då, och sen 12 maj USA. Ja, det kan hända grejer. Och just att Norge är öppet så länge gör ju att man inte helt kan stänga dörren för den här Ekrem-spekulationen heller.
Jag undrar ju då, vilka är de orimliga fönstren?
Ja, det är kanske mer intressant. Ja, men just att Addo med två Champions League-gruppspel i ryggen skulle gå till en proffsklubb i Malaysia känns ju inte helt sannolikt. Serbien inte heller, det tror jag inte. Ungern, tveksamt. Debrecen.
Ja, Det,
eller Ferencváros kanske är ungersk klubb.
Ja, det är det ju. Mm. Jag har lite dålig koll på hur det har gått i Europa för de ungerska lagen här de sista åren.
Ja. Ja, Ferencváros har inte varit på min radar riktigt sedan de mötte Blåvitt i mitten av 90-talet i något kval. I Norrköping tror jag den matchen spelades faktiskt. Ja, vad har vi med? Vi har Bulgarien. Vi har Ukraina. Japan. Ja.
Ja.
Man ska väl aldrig säga aldrig, men det beror på hur desperat han är. Vill han verkligen inte spela för Malmö FF mer så finns ju öppningar för det.
Om man då ändå för resonemangets skull utgår från att han försvinner, vad skulle det innebära för MFF?
Det, om man enkelt sammanfattat så tycker jag att Malmö FF tappar ganska ordentlig högsta nivå. De får en lägre högsta nivå helt enkelt. För när Ado har varit som bäst, vilket han har varit i de stora matcherna, så har han lyft Malmö FF-spel med ett positions- och passningsspel som jag tycker inte att nästan någon i Allsvenskan kommer i närheten av. Det är inte central in mittfält i alla fall. Han i gruppspelet i Champions League är ju egentligen han den enda som har visat den här riktigt höga nivån matcherna igenom. Marcus Rosenberg har stått för de stora prestationerna liksom, om man ser på en insats över 90 minuter och vilka misstag och vilken passningsprocent man har, så är jag då ganska överlägsen i laget faktiskt.
Det känns det som att han, skulle man då kunna säga att en eventuell förlust av Ado den här säsongen är mindre kännbar än vad den hade varit förra säsongen?
Ja, men det skulle man nog kunna säga. Nu, MFF har ju hängslen och livrem där med tanke på Anders Christiansen och Erdal Rakip då, som har tagit stora steg. Det är väl framförallt de två som går att likna vid Ado, tvåvägsspelare. Så om man ska se lite då på hur vad de kan få av de här spelarna, det är svårt att säga någonting. Christiansen har ju inte spelat än, men det som Ado kanske, det som de kan väga upp för så att säga, är ju då ett starkare närkampsspel, och för där kunde Ado ibland inte ens vara intresserad av att riktigt ta löpningar bakåt, och bättre poängspel tror jag. Det har ju inte Anders Christiansen öst in poäng i Danmark, och Erdal Rakip har ju han har inte varit stekhet i avslutsögonblicken riktigt, men han är ju annars, har väl fyllt 20 år nu tror jag, så att det är ju en ung kille, men det är de två aspekterna de framförallt kan utveckla det. Däremot så tror jag inte någon av dem har riktigt den split vision funktionen eller vad man ska säga som Ado har.
Om man skulle, Ado var ju trots allt nära spel i VM. Mm. Om man skulle försöka sätta in honom i ett större allsvenskt sammanhang, alltså hur högt upp skulle man ranka honom?
Jag tänkte på så utländska importer under 10-talet i alla fall. Jag kan inte, så varje gång jag säger 10-talet, tänkte jag 1910-talet. Det var väl på den tiden.
Var ont om importspelare då.
Precis, det var ju på den tiden. ÖIS och AIK verkligen var bra. Så det är ingen som minns. Men jag skulle nog säga att han är den bästa allsvenska importen på 10-talet nästan. Men om man tittar på vad han har åstadkommit för Malmö, så två Champions League-gruppspel och ett SM-guld då, på 1,5 år i klubben. Det är ganska häpnadsväckande. Men någonstans så kan man, om man ska liksom sätta sånt värvningsperspektiv, så får man väl kanske vara här en längre period för att kunna göra en rimlig bedömning med andra spelare som varit här länge. Men sanslöst bra värvning.
Om vi skulle ta och gå vidare kanske?
Ja, det tycker jag.
Vi gör så här att vi tar och kontaktar Max Wiman i Dubai. Då säger vi välkommen till programmet till Max Wiman som befinner sig med Malmö FF i Dubai. Hur står det till, Max?
Tack. Det är bra. Det är ju som ni säkert har läst och hört här hemma. Det är varmt, behagligt väder. Det är ingen lite lätt bris som gör det skönt att vara ute. Och det är en väldigt fin gräsplan de tränar på. Och det är riktigt gräs alltså.
Du har ju både i vårt tv-magasin och i diverse texter ställt frågan, eller försökt få MFF-arna att uttala sig om Dubai jämfört med Florida utan att få något vidare svar. Men om jag ställer frågan till dig istället, Hur går du att jämföra de här ställena? Är det något som är bättre än det andra, tycker du?
Nej, men det är väldigt olika förutsättningar. Alltså, Dubai är ju ett väldigt speciellt och verkligt konstgjort land egentligen. Så att det är lite svårt att greppa om så här. Men jag kan ju säga så här att ju mer man pratar med spelarna, så det som uppväger här, det är väder, plan och även boendet är lite bättre, så att säga. Så att det känns som sammantaget. Plus inte minst det man ska komma ihåg, att de ser fram emot matcherna. Bra motstånd. Det blev lite fel sist i Florida när man fick möta ett amerikanskt division 2-lag som liksom inte kunde bjuda motstånd. Och, flera spelare har sagt att det var liksom svårt att motivera sig. Så att de praktiska fotbollsmässiga sakerna gör nog att det överväger att bli ett bättre läge för de här. Även om det är väldigt tidigt, så här är ju inga häftiga väderväxlingar. Det är knappast troligt att det blir rösväng plötsligt, utan det ser ut att vara det här drygt 20 grader.
Det är ju, om man tittar framåt matcherna, så är det ju som du säger, motstånd på en helt annan nivå, och det verkar ju också som att Allan Kuhn kommer att lägga stor vikt vid de här matcherna. Har du, vad känner du som har sett träningarna, är det lite, känns det som att det är rätt tidpunkt för motstånd av den här kalibern?
Jag kan ju tycka att det är lite tufft, och jag är lite överraskad över att de resonerar på det här sättet, att matcherna har blivit så viktiga och de ska förbereda sig som om det nästan var, jag ska inte säga tävlingsmatcher, men det är ju, samtidigt är ju laget i ett skede där man ska lära sig väldigt mycket ny taktik. Och jag har pratat med Marcus Rosenberg om det här idag, och han erkänner att det är mycket större omställning än vad många förstår, att det är väldigt dramatisk förändring i spelet. Så att de som sätter sig och tittar på matchen på fredag kan nog vara beredd på att det kan ta vilken väg som helst. Alltså det kan, om jag säger så här, så passningsspelet på träningarna så här långt har inte varit så imponerande. Det märks att de är rostiga, verkligen.
Ja, det känns som att Allan Kuhn också har lite grann släppt den danska mysstämpeln och det danska hygget här nu. Det känns som att det är på allvar redan.
Jag tror att man ska, alltså han är ju mycket seriös och bred tränare. Han har en väldigt stor kunskapsbank, och jag tror att han har resonerat med de andra ledarna om att han tänkte ju sig egentligen lite mest ett taktiskt läger här. Men att man på något sätt har byggt om det lite grann, och bland annat kört något pass över väldigt hård fysisk träning. Med en del nya övningar som jag inte har sett tidigare, och som spelarna verkar trivas med, att de får jobba lite hårt här. Sen när det gäller matcherna så blir det ändå lite motsägelsefullt, för att Allan Kuhn var ju väldigt tydlig med att alla kommer inte att få spela här mer, utan även om man säger att han vill se dem, alla ska få sin chans, så att säga, så fick de ju den i Malmö, men på rak fråga så säger han att alla kommer inte att spela här. Så att det kommer nog att bli ett ganska toppat lag inledningsvis, i alla fall med FC Köpenhamn, det skulle jag tro.
Det är ju också... Ja, förlåt.
Nej, det är alltid farligt att gå på en träning redan ett par dagar i förväg. Men redan på måndagens träning så kändes det som att Allan Kuhn etablerade någonting som mycket väl kan vara en startelva mot FC Köpenhamn. I så fall så innebär det att nyförvärvet Anders Kristiansen och Magnus Wolf Ekström blir inom mitt fält där. Vilket kanske är lite överraskande i så fall. Men det ser så ut. I övertalningar skrällar i den elvan, så att säga.
Om man tittar på den startelvan som du har tyckt dig ana, är det några överraskningar i övrigt?
Nej, som sagt, jag tycker man skönjar ju där att i så fall att Anders Kittiansson skulle få chansen tillsammans med Magnus Wolf Ekhem. Men i så fall är det är lite överraskande, för jag trodde att Oskar Lewicki skulle vara given. Men i övrigt så är det väl ganska förväntat. Men efter matchen i Malmö så ser det också ut som att Paco Natto får starta istället för Joshima Jutun. Hans halvlek i den här träningsmatchen mot lite sämre motstånd gav ju avtryck definitivt. Så jag är inte förvånad, men det ser ut som att Natto skulle kunna vara en startman. Fem tillhåll till vänster, läget på Rodic på varsin kant, och så förstås då Marcus Rosenberg och mycket, mycket spännande nyförvärvet vidare från Kjartansson. Alltså, både vi bredvid och spelarna imponerades direkt av Kjartanssons avslut. Det ser väldigt lovande ut med den spelaren, måste jag säga.
Det blir spännande att följa både den kortsiktiga och lite mer långsiktiga utvecklingen där. Apropå... Jag tänkte apropå det du säger om... Wolf Ekrem och Konate. Är det generellt så att det känns som att det finns ett antal spelare här som har fått lite grann en nytänning?
Ja, det kan man ju säga, tycker jag. Det är klart att ny tränare, det är alltid så att de som är marginalspelare, de kanske ser sin lilla extra chans då. Men det kändes faktiskt som att Allan Kuhn ganska tidigt på träningarna imponerades av Ekrems passningsspel. Fastnade för det. Sen fick jag där motsatt uppfattning att det kändes som att han pratade sig mycket varmt på YouTube. Jag trodde att han skulle satsa på honom. Men så gör Parkonato ett inhopp då i andra halvlek som var väldigt imponerande, väldigt kvickt och som stämde väldigt väl med hans sätt att spela fotboll. Så att, det är nog inte bara dem, utan det är nog flera spelare som är sugna. Jag har pratat lite grann med Tobias Sanna som definitivt dementerar att han är på väg bort och han har ju varit skadad nu och haft känningar i låret, men tycker han är bättre och är väldigt sugen på att spela.
Om vi blickar framåt här mot resten av Dubai-vistelsen så har ju då MFF de här två matcherna mot Midtjylland och Köpenhamn och naturligtvis sina träningspass inplanerade. Är det fler aktiviteter på schemat?
Ja, det är ju så här att det sker ju väldigt mycket som vi inte ser, så att säga, som inte är öppet för oss. Jag vet att de har kört löppass i området där de bor på 4 kilometer genom stranden och in den husen igen som Per Hermodsson hade lepat rätt på de bra skringar. Sen så kör de ett gympass varje dag i princip. De har också individuella samtal med ledarna. Det finns en öppning för att vissa av de unga spelarna som är väldigt sugna på att träna mycket fotboll kommer att få köra något extra pass ytterligare. Så att det är faktiskt, på något sätt tycker jag nästan det här läget känns mer intensivt. Det har bara gått 2 dagar, men det känns som att det är mer intensivt än vad lägen har varit i Florida där. Liksom väldigt lätt var att spelarna drog iväg och skulle ut och shoppa på sådana här outlet-mål. Inte bara på lediga dagar utan de kunde sticka iväg med eftermiddag och så vidare också. Det finns inte utrymme för någon stor gemensam aktivitet. Det är sagt redan alltså bredvid fotbollen. Utan kommer att vara lediga en dag, men annars är det rätt tätt.
Mycket bra. Max, vi tackar dig så länge här. Och jag ser såklart fram emot att fortsätta ta del av rapporteringen från Dubai i text och rörlig bildform på sydsvenskan.se och i Sydsvenskan. Du får ha en fortsatt trevlig arbetsvistelse där nere. Och till sist så vill jag då bara säga att ni som tror att Max Wiman är på någon slags semester så kunde ni inte ha mer fel. Eller vad säger du själv?
Nej, så är det faktiskt. Även för oss blir det väldigt intensivt med alla kanaler att rapportera i. Samtidigt blir det väldigt, väldigt stimulerande eftersom gensvaret är så stort hemifrån. Och intresset är så stort alltså, från supportrar och MFF-vänner i allmänhet. Så att, det är ett nöje och det blir naturligtvis spännande, otroligt spännande att se lagets utveckling i 2 matcher här. Man kan väl kanske tänka sig att match nummer 2 har ändå laget kunnat frisa lite mer av Allan Kuhns idéer och kommit lite längre fram. Man ska komma ihåg att de danska lagen ligger i seriepremiär i slutet av februari. Så de är ju väldigt långt fram redan. Så att det blir otroligt spännande att följa varje träning och varje match. Och, jag ska försöka ge snabba blodrapporter även direkt efter träningarna som ni vet vad som händer. Och som är det tappat förstås.
Det låter utmärkt, Max. Tack så mycket för nu så... Hörs vi av.
Ha det bra.
Hej, hej. Ja, där fick vi alltså höra lite grann av Max Wimans tankar från Dubai. Fredrik, om vi utgår från det som Max säger att det finns en del som tyder på en första startelva här mot FCK med Paconate som vänsterback och Magnus Wolf Ekrem som en av två inomhittfältare. Vad kan man utläsa av det?
Att de här två kommer få starta. Nej, men det är roligt. Det är roligt att han är så tydlig med hur han vill spela, tycker jag. Det gör det liksom det lite lättare att veta vad man kan, vad man har och liksom fundera kring. Någon slags ram. Ekrem blir väldigt spännande.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers Elite träolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Han gick ju starkt förra försäsongen också, men nu får de ju två rätt tuffa matcher här mot FCK och Midtjylland. Om han är tänkt att starta där så blir det ju liksom, det blir nästan upp till bevis direkt för honom att visa för Kona att ja, men jag är din man på den här positionen liksom, och sen får de andra slåss om platsen bredvid då. Och det tycker jag, med tanke på mittfältssituationen i MFF, så är det ganska spännande att han är så tydlig då med Ekrem. Om man nu är det, vi har inte sett det än, men troligen. Och det kan bli rätt coolt, för att då blir det ju liksom en ruggig konkurrens om den andra platsen.
Det känns ju också som att det kanske skapar förutsättningar för ett ganska välfungerande rotationssystem på mittfältet. Man kan ta hänsyn till motstånd och form i på de egna spelarna lite mer än vad man har kunnat tidigare.
Ja, för jag tyckte att även om Åge Harid pratade väldigt mycket om just det här att ha ett rotation i truppen, så var kanske in i mittfältet någonting han inte vågade göra så mycket med. Och just med tanke på att Adoli Vicky aldrig riktigt har fått det att stämma så här klockrent. De har lite gjort varandras jobb och det har gjort MFF lite förutsägbart på mittfältet emellanåt. Så att det skulle verkligen kunna bli ett vinstdrag att få igång det. Det tror jag.
Om vi flyttar över fokus till den andra positionen då på vänsterkanten eller vänsterbacken. Så känns det ju då som att Kuhn tyckte att Paconate gjorde bra ifrån sig i den första träningsmatchen mot Fröna Ammar.
Just det, så heter det.
Och det är väl kanske inte så, var inte motståndet vidare vast. Men
det svåraste med motståndet var kanske just namnet.
Ja, precis. Men jag tyckte ändå så det man såg i första halvlek, alltså Jotuns försvarsspel imponerar ju fortfarande inte.
Nej, och då är det ju inte direkt Brasiliens landslag han ställs mot. Som han har ställts mot. Intressant nog. Det är intressant att hur... Att han inte är bättre på det. Han är ju inte ung heller. Blir väl 26 i år tror jag till och med. Han borde liksom ha bättre grund i försvarsspelet. Med tanke på vilken nivå han trots allt spelar på. Alltså är ju landslagsman då.
Kan det bli, där kanske kan bli en fråga om en rotation på två också. Där man spelar Konate mot lite tuffare. Eller motstånd där man förväntar sig få jobba lite mer i defensiven.
Mm.
Och Jotun när det är mer fokus framåt.
Ja, både och. Ja, det är liksom att Konate framstår som bra defensivt. Det är ju mest för att Jotun framstår som så väldigt dålig defensivt. Så Konates styrkor är ju också det offensiva. Det såg man ju till exempel i Champions League. Där när Konate hade jätteproblem mot PSG i defensiven. Det har ju för sig de flesta försvarare i världen. Men ja, det är liksom... Den grundtryggheten finns inte riktigt hos honom heller, utan det är också en spelare som vill anfalla då. Så att det ska bli ganska spännande att se. En spelare ska ju förstås premieras för att han gör bra prestationer, och det senaste halvåret har ju Konate varit bättre än Jotun överlag. Så att de får väl ett halvår på sig att slåss om den här platsen nu fram till Safari kommer.
Om man tittar på de taktiska förberedelserna i ett större kollektivt sammanhang, så har ju då MFF trots allt inte tränat så där väldigt länge. De ska spela match nu mot det som vi vet är Skandinaviens största klubb.
Mm. Ja, just det.
på fredag. Jag känner lite grann så att det här kan ju... Alltså, man får ju få förståelse för att det tar tid att sätta ett nytt spel. Men det kan ju bli stora siffror i en sån här match.
Ja, FFC Köpenhamn är ju uppe i sin säsong. Om än med ett långt vinteruppehåll då. Men det är, nu är det inte så långt kvar till Danmark startar om. Gör det väl sista veckan i februari. Mm. Så nej, visst, det kan bli spännande. Och det kan gå undan. Jag pratade lite med Marcus Rosenberg innan de reste om just det. Han tycker ju att det är mest vi som håller på och tjatar om det där. Att det är så långt, att MFF har så kort tid på sig inför tävlingsstarten och sådär. Han är ganska van vid det själv från Europa då. Att, ja, det är en 3-4 veckor liksom han har på sig. Det räcker. Ja, och som sagt, MFF har plockat in 2 spelare det här fönstret. Och de har egentligen bara tappat marginalspelare. Det borde börja för att man faktiskt har en ganska trygg grund att göra om sin taktik på. Det borde inte vara för jobbigt, för man vet fortfarande vad Jo Inge Berget kan, även om man får lite nya direktiv. Och detsamma gäller Marcus Rosenberg och då vilka nu som får spela på in mittfältet.
Det känns ju också som att spelarna har köpt Kuhns koncept ganska rejält och snabbt.
Mm. Sen gäller det ju att verkställa det också, och att konceptet, det är ju bra att de köper konceptet, sen får man ju se om konceptet är vad MFF behöver, det här kortpassningsspelet, snabba rappa, som man ju kanske såg lite 2009 då under Roland Nilssons andra år, första på Swedbank Stadion, där MFF spelade ruskigt läckert men liksom aldrig kom till de där heta zonerna. Det var ju det som många har i, det var ganska tydligt med att man snabbt skulle ta sig till en farlig zon liksom. Det är alltid en avvägning.
Vad kommer du att hålla utkik efter i den här matchen?
Ja, men Ekrem tycker jag ska bli intressant att se. Jag har tjatat mycket om honom nu här i podden de senaste gången, men det ska bli spännande. Sen så ska det bli spännande att se, om det är väl kanske det jag framför allt ser fram emot, är ju samarbetet Kjartansson-Rosenberg, hur det ska funka. Jag tänker mig att Rosenberg får en lite mer tillbakadragen roll. Och det är Brick Kjartansson som går i djupet. Jag vet inte riktigt om Marcus Rosenberg om det är en roll han har förespråkat för sig själv, för att han tycker att han är 1 år äldre och inte har riktigt samma djupleds speed längre, eller om det är något som Kuhn har övertalat honom att så här ska vi testa. Det blir jättespännande att se, tycker jag.
Det som man skulle kunna få ut som bonuseffekt där är ju att man vid omställning, att man får in Rosenberg inlöpande i straffområdet i ett lite senare skede. Mm. Och det är han ju väldigt bra på att hitta rätt luckor att löpa i.
Ja, men jag tänkte på, nu när du sa det, så har vi ju det målet Malmö gör mot Shakhtar i Champions League. Är ju precis ett sånt mål. En ytterback som följer med upp, lite väggspel på kanten, spel snett inåt bakåt där... En löpning från den ena anfallaren redan har kommit och Rosenberg egentligen är fri i mitten och kan bara placera in bollen. Det är väl lite så Kuhn vill spela, tänker jag. Alltså det kan bli, det ska bli spännande att se. Där har vi just anfallsspelet, tror jag, är ganska stor taktisk omvälvning då. Just hur man löper in i boxen och var och vem som ska ha bollen och så vidare.
Eftersom det är FC Köpenhamn som MFF ska möta, så dröjer vi kvar lite extra vid den här matchen. Det som man, jag vet inte hur man ska beskriva det, konflikten mellan MFF och FC Köpenhamn, eller mellan MFF-fansen och FC Köpenhamn, har ju kommit upp vid ett antal tillfällen här under januari med utlåningarna dit av Erik Johansson och Robin Olsen.
Johansson är ett köp.
Johansson är ett köp, förlåt.
Ja. Rätt ska vara rätt.
Rätt ska vara rätt, absolut. Men med anledning av detta och veckans match, så har du, Fredrik, gjort en fördjupning som kommer att finnas att ta del av på sydsvenskan.se här under från torsdag morgon.
Ja, ett så kallat dokument. Någon slags etikett man sätter på lite längre texter. Jag vet inte varför, jag bara gjorde det per automatik. Det är väl vad de kallas då, tänker jag. Long read är en populär term också.
Precis, den är ju mer produktionsteknisk, kan man säga.
Precis. Det är en genomgång av den här, vad vi ska kalla det, fejden är det ju inte riktigt, för att det är ju inte en pågående konflikt så att säga, utan det finns ju snarare en avsky från Malmö FF-supportrar mot FC Köpenhamns före detta ledning framförallt. Från början, det finns ju från början en, om man lite snabbt går igenom, det finns ju en ideologisk konflikt mellan klubbarna från första början, ett aktiebolag mot en medlemsägd förening, MFF anrikt, över 100 år gammalt FC Köpenhamn, har väl i och för sig, om man grottar sig tillbaka till de här klubbarna som skapade Köpenhamn, också väldigt faktiskt längre tillbaka än vad MFF har, men som sagt, det är en nybildad klubb på 90-talet som sköts på ett helt annat sätt än MFF då. Men framförallt vad som hände på Parken 2005 i den här Royal League-matchen och vad som har hänt sen. En genomgång av det med. Så nog kan vara ganska intressant. För det är väldigt många av de som ställer sig på ståplats nu ärver ju sådana känslor, men vet kanske inte riktigt varför.
Det är, om man tittar på motståndarna som MFF har här under vistelsen i Dubai, så det är ju verkligen något, alltså FC Köpenhamn och FC Midtjylland, det är ju verkligen något helt annat än det som bjöds på i Florida.
Mm. Jag gick igenom lite gamla träningsläger och såg det första Florida-lägret. Malmö FF var ju i Florida, kan det vara 2008 eller 2009 tror jag det var, och mötte liksom universitetslag och vann med 14-1 och såna här grejer. Och även vet jag inte riktigt, de har inte varit speciellt nöjda med vad som har varit därefter heller, även om det har varit MLS-klubbar då. Men de har väl luftat sina trupper ganska friskt.
Ja, och då mötte de inte, när de mötte New York Red Bull var det väl deras B-lag som, ja, som kom till exempel. Så det har varit lite si och så. Men då är ju frågan, det är ju ganska tufft motstånd så här direkt.
Men det är ju alltid en risk man tar att möta ett sånt tufft motstånd i sin, nu fick de ju en någon slags träningsmatch här då förra fredagen, men det är väl gränsfall om den räknas på riktigt eller om det egentligen mer är för att få igång benen lite, i och med att hela laget byttes ut i paus egentligen. Så att torska med 5-0 där liksom, och sen så Midtjylland som också är ett bra lag uppe i sin säsong och spelat i Europa i hösten, ytterligare en torsk där, då kan man kanske börja tvivla lite på om det man sysslar med är rätt.
Efter lägret i Dubai så har ju MFF då en match mot Brøndby den
14:e, en söndag.
14 februari, ja. Mm. Och sen så är det då dags för gruppspel i Svenska cupen.
Mm.
Och då gäller det att vara i ordning, helt enkelt.
Ja.
Med tanke på förra årets magra allsvenska resultat.
Precis. Det är ju, för att friska upp minnet, bara vinst i Svenska cupen som gäller för Malmö FF om man vill knipa en kvalplats till Europa League. Och Malmö FF har inte vunnit cupen sedan 1989. Då flera av er poddlyssnare säkert inte var födda ens.
Nej, det var ett lag med profiler som Janne Möller och Magnus Andersson. Och en namn i den generationen.
Precis. Lustigt nog är ju Malmö FF har ganska överlägset flest cuptitlar i Sverige, och ändå var det så länge sedan de vann.
Nu är det ju HF som har lite grann tagit över den titeln de senaste åren.
Som cup specialister.
Ja,
även IFK Göteborg har varit ganska bra i Svenska cupen. Det är väl de två som har satsat där.
Apropå Helsingborg då, så kommer här en oerhört smidig övergång till vår djupdykning i den svenska och världsomspännande geografin. Statistiken för MFF-poddens lyssnare går ju att utläsa en del av. Nu tog jag fram fel papper här, så då får jag vända mig om och ta fram rätt papper.
Det är fascinerande att vi har hållit på med den här podden nu i, jag tror det är 2 år i alla fall. Och vi har aldrig upptäckt upptäckt den här feature förrän nu. Vilket kanske är tur med tanke på hur mycket den präglar våra arbetsdagar.
Det är ju när man tittar på, vi har, sitter med listor framför oss här där vi har topp 40 både vad gäller länder och städer. Mm. Eller städer är ju mycket sagt. Orter kanske vi ska säga.
Första platsen är ju föga förvånande.
Nej, precis. Det är ju då Sverige och Malmö kan vi avslöja.
Det har ju varit lite vår ambition också att locka publik där. Så det känns ju gött.
Men om vi tittar på, om vi börjar med orterna eftersom det var Helsingborg vi pratade om, så har vi alltså då Malmö följt av Lund, Stockholm, Göteborg, Helsingborg.
Mm.
Det är topp 5.
Ja, och det är fascinerande att Helsingborg kommer före Höllviken, Staffanstorp, Bunkeflostrand och Limhamn. Och även Trelleborg. Visst, det bor ju mer folk i Helsingborg, men ändå. Det är ju de andra som jag rabblade upp, där var ju ganska traditionella MFF-festen.
På topplistan så hittar man då i övrigt de flesta större orter i Skåne. En del universitetsorter som Linköping och Uppsala. Men det finns också några som är lite lätt överraskande. Vi har ju till exempel Atlanta på plats 26 och Bangkok på plats 28.
Ja, och det är ju faktiskt fascinerande. Bangkok kan man ju tänka sig att det är lite semestersvänner som ligger där nere och kopplar av i poolen med lite MFF-podd. Det kan man förstå. Men
Thailand är ju då femma på nationslistan, kan vi komplettera det.
Precis, det känns jäkla gött att höra att folk tar med sig podden på semester liksom. Man lämnar allt hemma, regn och rusk, men man tar med sig MFF-podden. Det värmer verkligen. Atlanta och Bangkok kommer alltså före städer. Kommer alltså före orter som Lomma och Hjärup och Hör. Det tycker jag är... Där har vi gjort någonting rätt, tror jag.
Vi har ju... om det är så att önskemålet finns, så ska vi väl kunna publicera hela topp 40 här. Om inte annat för att ni ska kunna jämföra era, eller se om ni kan hitta era hemorter och i så fall vad ni kan göra för att driva upp trafiken.
Precis. Jag tror att Filip och Fredrik körde väl ganska hårt med att de ville ha en lyssnare i varje land, det här Illuminating the World. Så alltså, om ni har en resa inplanerad till Nordkorea, så vore vi oerhört tacksamma om ni kunde bara liksom lyssna någon minut på MFF-podden i alla fall, så vi får upp den siffran. Men vi kan väl stolt presentera plats nummer 40 på listan i alla fall. Det är väl något av en fjäder i hatten.
Det tycker jag absolut. Där har vi ju då Botswana som då är på plats 40 på världslistan och på andra plats på Afrikalistan. Sydafrika toppar där, de ligger på 26 plats totalt sett.
Mm.
På 22 plats på nationslistan så har vi ju Förenade Arabemiraten, vilket ju kanske kan tyda på att någon som befinner sig på träningsläger lyssnar på detta.
Precis, precis. Och det här är alltså fram till den 1 februari. Så det ska bli mycket, mycket spännande nästa vecka när vi tittar på det här om Förenade Arabemiraten då, där ju Dubai finns, om den har ökat. Vad kan vi med så? Vi har ju ett litet back. Vi har ju lite ganska bra lyssning av segmentet jag har precis slutat gymnasiet och gör 3 månader i Asien resenärerna. Så vi har Australien, Vietnam och Sri Lanka där.
Visst, det kan man tänka sig. Högre upp har vi ju också Malaysia, Singapore och så då Thailand som tidigare nämnt, även Hongkong.
Mm.
Man kanske skulle försöka följa individuella lyssnare för att se hur så reser poddlyssnarna.
Precis, det blir någon slags FRA-segment av MFF-podden.
Där är ju... finns det några någon nation eller någon ort som du känner de borde faktiskt ta och skärpa till sig och ligga lite högre upp här?
Ja, det har jag faktiskt. Som jag tänkte på. Alltså, här kommer man själv och tror att man blir ju aldrig profet i sin, där man kommer ifrån. Men jag trodde inte jag skulle bli så här sviken av folket i Ljungskile. Jag var faktiskt med i Ljungskile Nyheter, en liten hallå där på sista sidan för några veckor sedan. Men det har verkligen inte gjort några avtryck överhuvudtaget. Så om någon från Ljungskile lyssnar på det här så får ni sprida ordet för satan. Så jag slipper skämmas.
Oavsett om ni är från Ljungskile eller någon annan ort i Sverige eller sitter utomlands för den delen, så bör ni oavsett vilket fortsätta lyssna på MFF-podden och sprida budskapet till vänner, bekanta och kollegor. Vi håller där för denna veckan, tror jag. Mm. Om inte du har något att tillägga, Fredrik.
Nej, det har jag inte. Det ska bli spännande nästa podd. Då har vi ju förmodligen två matcher som vi kan sätta tänderna i.
Och ett helt, nästan ett helt träningsläger från Dubai att jobba oss igenom.
Mm. Det finns gott om material från Max Wiman att ta del av där. Han fullständigt pepprar sajten med artiklar, blogginlägg och studiosnack i tv.
Vi tackar för oss. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har med mig Fredrik Lindstrand här i studion. Och ni har tidigare också hört Max Wiman rapportera från Dubai. Då återstår bara att berätta vem som är ansvarig utgivare för det här programmet.
Hon heter Pia Renqvist.
Tack för oss.
Hej då.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.